Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Men hej och välkomna allihop.
Hej och välkomna
till avsnitt 141. Nej, 241. Ja. Det går så där nu.
Ja. Ett drossligt avsnitt 241.
Ja.
Du, vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om det bästa och sämsta med att vara man respektive kvinna.
Ja.
Och sen om man har en partner som tittar på andra. Det här ska vi prata om angående dig och vad man nu ska stå ut med.
Jaja.
Sen har vi en lyssnare vars man, han spelar på mobilen hela tiden. Han är före detta missbrukare och hon är orolig för det här. Vi ska ställa frågor och svar om barn och gränser. Hur nära ska man vara egentligen?
Mm.
Och sen det här vanliga faktiskt. Man vill kanske inte ha sex, men man vill samtidigt ha ett sexliv. Vi ska prata om allt från slentriansex till att schemalägga. Vi har lite olika åsikter här.
Yes.
Och sen ska vi ställa oss frågan om man lägger tid på sitt liv eller på ett krig.
Mm. Om vi har tid så hinner vi med lite grann om spindlar också.
Det kanske vi gör. Det kanske vi gör.
Du, jag har ju fått, som det heter, ligga i stutabåset.
Vad är det?
Vad det är? Det är när man blir förvisad från sin sängkammare där ens
har du faktiskt
partner
varit.
Ligger och sover.
Du har varit utvisad ur sängkammaren i kanske fem nätter.
Ja, absolut.
Har du sovit bra?
Det vågar man nästan inte säga, men ganska bra.
Ja, jag har sovit bättre än vanligt.
Ja, men det var lite intressant ändå faktiskt. För att jag tyckte att... Och det här är verkligen min slutsats av det.
Mm-hmm.
Av alltihop. Att det, nu har vi bott ihop länge.
Mm.
Och det, på något sätt så kunde det ändå kännas lite skönt. Att så här, ja, jag går och lägger mig själv. Jag har tänt utan att känna att det stör dig.
Ja.
Och jag får vara lite för mig själv.
Ja.
Så att det var inte uteslutande dåligt. Men övervägande kass.
Och vi kan ju berätta varför detta hände.
Egentligen inte. Men...
Jo, det ska vi göra. Hela sanningen ska fram.
Ja.
Du hade då alltså umgåtts med dina söner och flickvän.
Ja.
Och hon fick corona. Och när hon fick corona så frågade jag dig, höll du avstånd då, Magnus?
Mm.
Nej. Och då brinner det till.
Ja.
För då tänker man, nej, det har ändå inte riktigt gått in det här nu.
Mm.
Det har inte riktigt gått in det här, hur en pandemi agerar. Den tar en när man minst tror. Ja, så då ville ju jag inte bli sjuk.
Nej.
Och då höll vi avstånd.
Ja.
Så hela påsken.
Det var ett enda stort avstånd, kan man säga.
Vi hade fem olika småbord på avstånd.
Ja, det var också lite roligt.
Ja, det var roligt. Ja. Och...
Så då kan man säga att det här med att inte hålla avstånd ett tag kan vara nyttigt för relationen.
Så där, du kommer att få ta upp det här
slarvet. Ja, det vet jag. Det vet jag.
Men ja. jag tänker på det där med skilda sovrum faktiskt. Jag tyckte bara att det är skönt att sova i ett ensamt rum.
Ja.
Alltså, för vi umgås ändå inte på kvällen kan man säga. Nej.
Men tyckte du bara att det var skönt? Det sa du nämligen inte. Du sa att du tyckte det var lite tråkigt. Eller?
Ja, men jag tycker inte att det var lite tråkigt. Jag
tycker inte det?
Alltså kanske 2% tråkigt, 98% skönt. Det är någonting med att liksom... Men jag tycker att det är mycket skönare att du sover i rummet utanför än att du inte alls är där. För att då slipper jag vara mörkare. Det är egentligen helt optimalt.
Så då har du nytta av mig? Alltså. Nyttofaktorn slog in. Ja.
Det är det här. Ja, men du tyckte också att det var skönt.
Ja,
absolut. Jag har tänkt på hur ska det bli sen. För att man håller på att väcka varandra. Eller jag vet inte, det är någonting.
Nej, det kanske är dit vi ska, helt enkelt.
Det är inte helt fel.
Nej, absolut inte. Precis. Nej, men det kanske är dit vi ska.
Mm.
Vi siktar på det.
Ja. Du, vi får en del lyssnarbrev som handlar om detta i olika former. Att i de här fallen har det varit kvinnor som har skrivit att deras män tittar på andra.
Ja.
Och det kan ju låta oskyldigt.
Ja.
De här har lidit av det för att det blir för uppenbart. Och han kanske till och med liksom nästan vänder sig om. Eller man ser... Vad är det som gör att det är så jobbigt? Jag förstår det, för jag har själv tyckt att det har varit jättejobbigt om att vara ihop med någon som liksom verkligen... intresserar sig för någon annan. Och man ser ju att den typen av blick finns ju inte på män, utan det är helt uppenbart att han då intresserat ser på kvinnan som just ett objekt, om man tänker sexobjekt. Jag tycker att det är jag har flera frågor till dig faktiskt.
Ja, jag kan ställa? Svara på alla.
Ja, då tänker jag så här, jag upplever angående dig att du inte gör det.
Nej.
Och hur kommer det sig då?
Jag håller mig.
Har du bestämt dig aldrig?
Nej, men jag kan tycka olika saker om det, om jag får förklara det. Jag vet inte, jag kan inte riktigt säga längre varför jag inte gör det. Men om man säger det på ett sätt så kan man tänka så här att ja, men vad fan, ser man en snygg bil eller en tavla eller vad som helst liksom. Det kan man titta på, kolla där liksom. Men ser man en snygg person, då tycker man kanske som man att det är en kvinna, eller ja, om man tycker att man är snygg. Får man inte titta på den då för att det betyder någonting annat? Man tycker bara att den här är snygg eller ser spännande ut eller vad som helst. Det är den ena sidan av det. Där man egentligen kan säga, ja det är klart, precis som man tittar på allt annat som är spännande, roligt eller snyggt eller ser annorlunda ut, tittar man på det liksom. Sen finns det en annan sida av det också, att om du och jag är ute och går, så vet ju jag att du kanske tycker det är jobbigt om jag tittar på en kvinna. För att det är liksom, jag måste ju inte göra det. Det är inte så att jag måste titta på allting som går förbi. Och då kan jag av ren artighet mot dig säga så här, men det är klart jag inte gör det när du är med.
Men så fort jag vänder ryggen som
exempel, förstår du vad jag menar?
Jag köper inte riktigt det, för jag tror inte att det är en intellektuell process att när en snygg kvinna går förbi så... ska jag titta eller ska jag inte titta? Utan för en del är det ju bara att blicken åker dit.
Ja, men du kan ju vänja dig av med allting. Det kan du ju faktiskt göra.
Okej, okay, men nu får du vara ärlig.
Ja.
Är det så då att det är en viljeprocess hos dig att hålla blicken i styr?
Nej, det tycker jag inte att det är längre. Men jag tror att när jag var ung och insåg så här, fan, det här är inte schysst. Det här är inte okej att hålla på och titta på andra hela tiden. Så då slutade jag med det.
Och då var det en viljeprocess?
Ja, då var det det. Nu är det ju inte det längre. För nu är det liksom ganska... naturligt.
Och varför är det naturligt då?
Nej, men därför att det finns massor saker som vi gör som vi kanske som barn höll på med, som man är tvungen att lära av för att det blir konstigt om man gör det som vuxen.
Okej. Okay. Och då är det många män då som inte riktigt förstår det där eller som inte bryr sig.
Som inte bryr sig. Ja.
Skulle du tycka att det var plågsamt om jag tittade på andra män när vi var ute och så där?
Ja, på ett sätt så skulle jag tycka det. På ett annat sätt så skulle jag, för det är ju så med svartsjuka överhuvudtaget, att en del handlar om så här intellektuellt förstå att det egentligen är inte det riktat mot mig att du ser en intressant man, utan det gör det, är klart det finns massor med intressanta män runt omkring dig som du skulle kunna titta på, Men det behöver inte, det behöver inte slå mot mig. Om, förstår men, du, om man intellektualiserar
ja,
och tänker
det. Ja, men det gör man ju sällan.
Nej, och du säger, det är klart att man första reaktionen är så här, vad är det här? Var han intressantare än jag?
Mm. Nej, för att en av de som skrev hade en man som liksom utvecklade det här inför henne också och berättade liksom att så fort han ser en snygg kvinna vill han egentligen bara sätta på henne och sådär. Och det är ju...
Det är kanske lite dumt att säga, kan jag tycka då.
Ja, men då är det ju också menat som en aggressiv handling egentligen.
Absolut.
För något annat kan, eller liksom ett avståndstagande får man ju nästan säga.
Ja. För det jag tycker ju någonstans att det... Vi måste vara schyssta mot varandra även i förhållanden. Vi måste vara artiga mot varandra och liksom se till att inte såra varandra också.
Ja.
Det är, jag menar, till en viss gräns såklart. Men man kan faktiskt bete sig hyfsat på det sättet också. Att man inte glor på andra och framförallt inte säger att man vill ligga med det. För det är inte så schysst kanske.
Mm. Jag trodde att du inte hade det i dig.
Nej, men så här, jag har inte det i mig heller. Men jag kan ju förstå grejen. Att man
kan också förstå grejen. Ja. Absolut.
Men och jag tror inte att jag tittar mer när du inte är med heller egentligen.
Jag har liksom typ smygtittat på dig för att se när du inte tror att jag ser ifall du då håller på. Men jag tycker inte att du har gjort det då.
Nej, jag säger det. Jag tror inte jag gör det även när du inte är med. Eller liksom.
Nej. Ja, obehaglig saken då. Den är sådär som att man ska tycka att det är självklart. Ja, men då måste man ju få titta. Nej, det känns inget bra.
Hur menar du då? Kan du förstå ändå tanken så här, att det just är någonting som är spännande eller snyggt eller vad som
helst? Verkligen.
Är? Ja. Och, och varför får man då inte titta, tycker du?
För att man sårar den andra.
Ja, bra, tack. Mm. Är vi klara med det?
Ja, färdigt tittat. Här kommer ett lyssnarbrev.
Oh.
Min sambo är nykter alkoholist, har varit nykter i över 12 år. Vi träffades för 5 år sedan och allt gick väldigt fort. Nu har vi 2 barn och hus tillsammans. Jag anser att jag har tagit större delen av allt arbete i hemmet och det har varit mycket bråk kring det eftersom han tycker att han gör lika mycket. Jag har flera gånger fått nog och sagt att vi är slut, men så vill han försöka igen och bättra sig. Det jag ser som ett stort problem är hans spelande. Han spelar spel på mobilen jämt och i och med hans bakgrund med beroende så blir jag orolig. Jag har tagit upp det förr och då blir han väldigt arg och säger att jag inte ska lägga mig i vad han gör. Problemet är att vi i familjen får anpassa oss efter hans spelande. När jag ska fixa något och han tar barnen så får vi vänta tills han spelat klart. Kan du hjälpa mig med sig eller så? Då får jag vänta. Han sitter med mobilen vid middagen hela kvällarna, går iväg och spelar när vi umgås med andra. Han tittar inte upp från mobilen när jag pratar med honom. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag är rädd för vad hans spelande gör med barnen. Han ger dem ingen uppmärksamhet. Jag är rädd att han för över ett missbruk på sina barn.
Ja, alltså jag tycker ju det är lite svårt att yttra mig i sådana frågor. Men det, om så här rent lekmannamässigt så låter det ju lite grann som att den här personen flyr någonting. Antingen då förut in i alkoholism eller in i det här spelandet. Att han skulle jag nog försöka få att gå i någon slags terapi eller rådgivning. Eller försöka få hjälp med. Och det kanske är svårt för honom att se också. Han kanske tycker att faktiskt, vilket man kan förstå också, tycker det är jätteskönt att ha sluppit alkoholproblemen. Men har tagit det här istället. Det är inte lika farligt och det är inte lika skadligt. Men det är precis som hon säger. Det ställer ju till med saker i familjen.
Ja.
Tror jag.
Du lät mild här tycker jag.
Ja, men jag tycker det är svårt också att liksom utifrån yttra sig om en sån sak.
Men vadå? Hon berättar ju hur hon har det. Det kan du ju yttra dig kring.
Ja, men jag förstår. Jag förstår att det är en fruktansvärd situation att ha en partner som hela tiden är någon annanstans.
Ja,
och som inte deltar.
Och jag tänker att man
liksom
kan väl låta det. Jag skulle också, så här, hon är rädd för att han för över ett missbruk på sina barn. Det skulle jag också vara om jag var hon.
Absolut, tror jag.
Jag skulle inte acceptera att man får anpassa sig efter hans spelande. Jag förstår att hon är totalrutten på det här. Han sitter med mobilen vid middagen hela kvällarna och så vidare. Han tittar inte upp från mobilen. Vad ska hon ha honom till? Rent krast. Och hon säger också att jag har flera gånger fått nog och sagt att vi är slut. Men så vill han försöka igen och bättra sig. Men varför godtar hon det? undrar jag nu.
Ja.
För nu har hon ju testat det här. Ja. Hon har ju ett utfall på hur hans beteende är när han är ihop med henne.
Ja.
Jag tycker absolut att det ska till ett ultimatum här. Och rimligen så har han har väl ett beroende. Annars spelar man väl inte så mycket. Och oavsett om det kallas ett beroende eller om det bara är så att han tycker att det är så fruktansvärt roligt att spela spel, så är han ju inte rolig att leva med.
Nej, men
så
det är också...
jag tycker att hon ska ställa ultimatum.
Ja.
Antingen så söker han hjälp om hon ser att hon vill fortsätta med honom.
Ja.
Eller så gör hon slut.
Ja, nej, men jag håller med. Och det är inte alltså att man tycker att det är så roligt att spela så att man vill hålla på med det hela tiden. Det kan jag visserligen förstå. Men är man vuxen, då har man ju ett ansvar också för dem man har omkring sig och den familjen man har satt sig att liksom uppfostra och leva med. Även mot sin partner att liksom umgås, för att annars så är man inte vuxen.
Nej, men naturligtvis. Och jag tänker bara så här. Det här reagerar jag lite på mer och mer. Hon anser att hon har tagit större delen av allt arbete i hemmet och det har varit bråk kring det eftersom han tycker att han gör lika mycket. Och sen har hon... Okej, betyder det att det då är jämnt upp eller kvarstår hennes åsikt? Hon har flera gånger fått nog och sagt att vi är slut och sen ändrar hon sig när han inte vill det. Det här tycker jag att vi ska tänka på mycket. Varför lyssnar man inte på sin känsla mer? Varför låter man personen ha ett säg? Den personen som man tycker bedömer saker fel och gör fel. Varför har den ett säg? Alltså man kan inte förvänta sig, ja du har rätt, vi gör slut, jag förstår att du lämnar mig, du är bäst, hej då liksom.
Ja.
Det kommer man inte att få. Man kan inte skylla riktigt heller på någon annan när man är kvar.
Nej. Nej, men jag tänker också så här, att om man har, ta det här exemplet då, hon upplever att hon gör mer i hemmet än vad han gör.
Mm.
Och då så säger han, nej det håller jag inte med om. Och så har man en argumentation. Det kan ju mycket väl vara så, vilket jag tror det är i många fall också. Att hon landar i, ja han har nog fan rätt, jag överdriver. Jag gör nog mycket mindre än vad han gör. Alltså det är inte, jag tror inte att det är ovanligt i relationen att man har olika uppfattning om hur det faktiskt ser ut. Så är det mycket i svartsjukeförhållanden också. Ja. Så här, du är jämt ute med andra. Så, va, jag har varit ute en gång på hela året. Alltså att man har olika uppfattningar. Och det är klart att man kan säga så här, men du har ju rätt till din uppfattning, din känsla av det. Och den måste du gå på.
Men, ja, men man behöver inte dela den.
Nej. Men jag menar så här, om du känner så här, ja, jag får göra allt i hemmet. Ja, då kan du också säga, även om inte det är sant så är det min upplevelse. Och om jag upplever det,
fast
så måste
det
jag dra jävla också.
Nej, det där skulle jag absolut inte heller köpa. För det är också ganska... Alltså, om någon har en upplevelse av att den gör allting i hemmet och jag har en annan upplevelse, då måste jag ändå gå på min och diskvalificera och inte
det
vara med den personen.
Nej, men det är
då.
Det jag säger också. Det var precis det jag menade.
Okej. Okay. Jag tänker också så här, om det råder tvivel om vem som gör vad i hemmet, då kan man ju dela upp arbetet veckovis eller månadsvis. Då blir det väldigt tydligt hur det låg till med den saken. Köp liksom inte bullshit på något vis. Du vet egentligen, man vet hur det är.
Ja.
Och då kan inte ord förändra det liksom. Utan man får agera på verkligheten och inte på ord i de här fallen.
Jag tycker också, jag kommer ihåg när jag gick i terapi så beskrev jag för min terapeut så här, men jag har ett bekanta som har delat upp dagarna väldigt tydligt mellan oss och så. Nu, hon var ju lite äldre än jag då, den här terapeuten. Men hon sa så här, men gud vilket tråkigt förhållande det verkar vara.
Att man delar upp en måndag, en tisdag.
Att man är liksom så här schemalagd med saker och ting. Och jag vet att jag pratade med henne om att jag skulle börja mäta tid. Så här, hur det var hemma hos oss. Och nej, det kan man inte göra i en relation. Det är dömt att misslyckas i så fall. Det kan jag inte hålla med om.
Nej, riktigt. Inte jag heller.
Utan, nej, och jag tror snarare att man... Att, liksom den här rädslan för att... Att göra sånt och tänka att ett förhållande ska bara gå helt naturligt och löpa på, annars är det inte bra. Det finns inte längre. Det är helt omöjligt. Det är snarare en fälla
kanske
att bara
har
låta
funnits.
Saker
vara. Det har ju aldrig löpt på. Det är bara det att nu vill man att det ska
rättvisare. Det är klart att det är väl härligt om man bara kan gå och vara lycklig och liksom tycka att allting är skönt hela tiden. Men det är väldigt få som klarar av att göra det.
Ja.
Ja.
Det, precis. Nej, men jag, till vår lyssnare, jag förstår att du är orolig och jag tänker att du ska uppgradera din egen känsla och även för barnens skull faktiskt. För att ha en pappa som är närvarande men totalt frånvarande mentalt, jag vet inte om det heller blir så bra. Så att man, jag skulle låta det väga också.
Ja, jag tänker två saker i det. Det ena är att dels, så som sagt, får barnen inte kontakt med den manliga personen i hemmet. Och det är en förlust för ett barn att inte ha det, oavsett om det är killar eller tjejer. Och det andra är att han, så här, om det är att lära ut missbruk eller inte, det är i alla fall att liksom legitimera att man sitter med näsan i datorn eller i en mobil hela dagarna. Och det kommer inte de här barnen ha så jävla stor nytta av när de växer upp.
Nej, det blir inte bra. Ja, så att om hon vill lämna så tycker jag att det finns goda skäl, verkligen.
Verkligen. Ja. Du, vi har ju tittat på en serie som heter, vad heter det nu? Snöänglar.
Mm, finns på SVT.
Det finns på SVT, som handlar om en mamma som inte tar så bra hand om sina barn, kan man säga. Mm. Och jag har liksom varit på det här i flera sett andra serier också, där jag kommit i kontakt med det här, liksom, hur man som förälder är mot sina barn.
Mm.
Jag har några frågor till dig.
Yes.
Som du ska få besvara utifrån din egen
mitt
känsla.
Moderskap. Mitt moderskap.
Ja. Oh. Nej, men det handlar mycket om liksom, så här, hur ser man på sina barn och vad har de för rätt att bestämma och tycka och avstånd och närhet och sånt där. När tycker du att barn kan få vara med och bestämma om liksom, ja, vad man ska åka på semester och sådana saker som man bestämmer i en familj?
Tidigt.
Hur tidigt?
Ja, så tidigt som de kan yttra en vilja. Sen menar inte jag att de ska få bestämma.
Nej.
Men jag tycker att man kan få lyssna till dem. Och vill de bums åka till en viss djurpark, ja, nog skulle man se till att det kunde bli av.
Ja, okej. Okay. Och att de kommer med liksom i så fall så här, jag vill åka till Amerika och gå på Disneyland, och så blir de jätteledsna när de inte får det.
Smälla man får ta, ja.
Okay.
Ja. En av mina söner hade ju en väldigt, väldigt lång period där han inte stod ut med lägenheten vi bodde i.
Nej. Ja.
Han skickade ju Hemnet-annonser till mig varje vecka, flera gånger, och liksom beskrev, till det här var fint. Ja. Det var nästan plågsamt för mig, för jag förstod hur han led av liksom, han vantrivdes. Det var en sån period, nu tycker han om lägenheten igen. Men det gjorde ont i mig, att inte kunna tillgodose det, men det var inte så att jag ens tänkte tanken att försöka för hans skull. Ja, jag kanske till och med tänkte tanken, men det finns ju gränser.
Ja, jag förstår.
Och alla dessa perioder med hundar. Nej, men det blev ingen hund och sådär. Men...
Precis, ja. När tycker du att man... Finns det liksom en ålder när du känner att okej, nu klarar barnen sig själva så pass mycket så att jag kan leva fritt, att gå ut med vänner när jag vill, jobba så mycket jag vill och så?
Ja, det finns det ju.
Och var är det någonstans?
Individuellt skulle jag säga. En del barn inger en ju förtroende och lugn i och med att de då inte ser saker som bekymmer, medan andra är på ett annat sätt.
Ja. Men det har med deras behov av närhet att göra, menar du? Deras behov av liksom omvårdnad?
Ja, det tänker jag.
Ungefär då?
Nej, jag kan inte säga. Det är olika, olika saker. Att gå ut med vänner en kväll, det kan man väl göra tidigt.
Ja.
Men klara sig.
Men att lämna barnen själv, menar
jag. Ja. Nej, jag kan inte säga.
Nej.
Curlade länge.
Ja.
Eller hade barnvakt. Nej, men det minns jag inte riktigt.
Nej. Hur mycket tycker du man ska lägga sig i sina barns yrkesval?
Noll.
Noll?
Ja.
Även om man känner att de är på väg att göra någonting som så här, det där kommer att bli helt fel för dig.
Ja, men så länge som de inte får psykiska men av det, så tycker jag att allt man gör, om de går en väg åt ett visst håll,
ja,
så gör de ju det för att de på något vis tror att det är rätt för dem. Och när de då i så fall upptäcker att det var fel, så har de ju lärt sig någonting.
Ja.
Det där tycker jag att man ska hålla fasiken på sig faktiskt. Ja. Man har fått ett liv, sen har de sitt. Och jag själv har gått så otroligt krångliga vägar. Och ja, det måste få vara så för en del.
Min pappa sa till mig en gång, jag liksom försökte göra skådespelarkarriär när jag var 20-25.
Mm.
Och jag kände ju att han inte alls sympatiserade med det. Han tyckte det var fel. Liksom.
Ja.
Jag kände det hela vägen. Han sa ingenting. Han var och tittade på alla föreställningar. Men i något läge så sa han så här, nej, jag tycker egentligen inte att du har någon talang. Eller så här, jag tycker inte att du, det är fel val för dig.
Men då sa han inte har talang eller så?
Ja, alltså det, jag kommer inte ihåg om han sa talang eller om han sa så här, du är inte, det är inte riktigt din grej. Så här, du är inte så bra helt enkelt. Det var ju tufft. Men det var också för att jag fick dra det ur. Han försökte ju först att vara så här, ja, vad kul. Gick på alla föreställningar och försökte vara snäll.
Ja, men hur blev det då för dig?
Nej, men det var ju, det blev, jag kan fortfarande vara ledsen för det, för att han inte trodde på mig, och liksom, det blev också så här en liten lögn. Jaha, så du har bara suttit här och applåderat och egentligen tänkt att det här är skit liksom.
Precis, men det är ju det också som är hemskt, att du då ska känna att han inte trodde på dig, för det ska inte spela någon roll, tänker jag, på sätt och vis. Det var fel av honom att säga det.
Ja, det var det, absolut. Ja. Men det var, ja, och sen kan man ju inte säga, det var inte fel av honom att tycka det egentligen, för det kan ju inte du få.
Nej, precis. Nej, men det menar jag. Jag kommer att tycka hela tiden. Jag kommer att tycka hela tiden, men det är inte upp till mig, tycker jag, att försöka påverka det.
Nej. Och hur mycket ska man lägga sig i ens barns relationsval då?
Ja, det får ju vara utifrån deras önskemål helt enkelt. Sen får man, där får man också hålla fasiken på sig.
Ja. Åt båda hållen skulle jag kunna tänka mig också.
Hur menar du?
Nej, men jag tänker också att det finns, om ens barn träffar, om någon av mina söner träffar en tjej som jag inte tycker om, eller känns att gud vad jobbigt. Det ska jag ju naturligtvis då försöka att inte visa och lägga mig i. Men på detsamma, om man träffar någon som man verkligen tycker om, så kan man ju bli så här, men gud, åh vad trevligt, du måste hålla kvar vid henne, för absolut inte.
Nej, men det, man kan ju säga, åh vad trevligt, men man kan ju inte säga, du måste hålla kvar.
Nej, men förstår du, det kan ju lätt bli så om ja, jag vet inte.
Nej,
jag
men tänka där får man också hoppas att de inte lyssnar på en Davidlag. Ja. Och det kommer de absolut inte att göra. Den sekund de tröttnar. Ja. Om de då, när man är kvar för mamma tycker om henne, då har man ju misslyckats som förälder.
Nej, men, och jag tror det. Och det kanske, alla de här sakerna kanske man grundlägger mycket, mycket tidigare i förklaringen att så här, du ska göra de valen du vill. Jag tycker en massa saker, men det, där måste du lära dig att inte bry dig om.
Ja, och det är det som är barnens frigörelse.
Ja, precis. Exakt.
Att det är det man ska typ vara osams om. De ska ju ha sitt eget.
Ja. En sista fråga då. Aha. Hur ofta tycker du man ska höra av sina vuxna barn? För det här är människor väldigt olika.
Det spelar ju heller egentligen ingen roll vad man tycker. Menar du hur ofta de ska höra av sig? Hur ofta man ska prata med dem?
Hur ofta man ska ha kontakt? Eller liksom hur ofta man inte,
jag tror att det är skillnad faktiskt när de själva har fått barn och gud vet allt. Men nu är våra lite drygt 20 då, säger vi. Ja, men jag mässar ju. Med en har jag kanske kontakt. Det är väldigt ryckvis. Men det går nog sällan en hel vecka utan att jag har kontakt med någon av dem.
Ja.
Jag skulle nog ha kontakt oftare liksom. Kontakten består ju också ibland av att jag skickar iväg någonting och inte får ett svar. Jag kan ju uppleva det som en kontakt. Vadå, hur tycker du då?
Nej, men jag tycker ju egentligen att jag skulle vilja höra av mina barn sådär typ en gång i timmen. Nej, men jag skulle vilja en gång i veckan, för att känna så att veta hur läget är. Men jag kan också känna att det har varit perioder när jag inte hört av dem på en månad. Och det är...
En månad?
Ja, faktiskt tror jag.
Det är mycket.
Ja, men du vet, när de flyttar hemifrån tyckte jag, då bara...
Ja, jag vet, man mår illa av det där. Det borde de begripa, men det begriper de inte.
Nej. Ja, tack för det.
Tack du.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi som gör Skilsmässopodden heter Magnus Abrahamsson och Marit Danielsson. Vill du läsa våra böcker, till exempel Lyckligt skild om våra egna skilsmässor, så hittar du den i bokhandeln och på nätet. Dessutom finns Kärleksfallet, Familjesplitter och Skilsmässobyrån. Och allt handlar om relationer.
Du, det går inte att komma ifrån att det är väldigt många kvinnor som är trötta på att ha sex med sin partner.
Ja.
Och det är fler kvinnor än män som är trötta på att ha sex med sin partner. Och som vi har sagt förut så tycks det så att kvinnor visserligen har lust att ha sex, men inte med just sin partner. Jag undrar som så. Om man är i den situationen och man känner så att säga ett tryck från hans sida att han vill, och själv är man inte sugen. Och sen så uppstår den här, det kan uppstå lite tjat eller resonemang kring alltihopa. Då tänker jag, för det är inte roligt för honom heller.
Nej, absolut.
Han känner sig hela tiden avvisad. Ja. Det är ju någonting som kvinnor nästan skulle ha svårt att, en del har ju det rollförhållandet också, att hon blir avvisad. Ja. Men för de flesta kvinnor är det nästan svårt att leva sig in i hur hårt det skulle kunna ta på självkänslan.
Ja.
Men om hon nu inte vill, så tänker jag ändå att man som kvinna då kanske måste ställa sig frågan, jag vill inte ha sex med min man, men vill jag ha ett sexliv?
Ja.
Ofta då är svaret paradoxalt nog ja. Jag vill ha ett sexliv. Jag vill vara en människa som har ett sexliv. Men i praktiken vill jag aldrig ligga med min man.
Nej.
Vad tycker du att man ska göra då?
Ja, jag tycker ju... Så här, jag själv värderar det väldigt högt.
Mm.
Att man i en relation har sex.
Mm.
Jag menar inte, det är inte det att man ska ha sex jämt och massor med gånger. Utan det bara att det är en del av ett förhållande. Kärleksförhållande. Och vad jag pratar för, jag tror att för min del så skulle jag säga så här, att det jag skulle inte vilja ha ett förhållande i så fall. Då skulle jag nog säga, nej men vi vill så olika i det här, så det är bättre att vi lämnar varandra, så att jag blir lycklig med någon som vill ha sex med mig, och du kanske också blir lycklig med någon som vill ha sex med dig. Det här är min inställning. Sen kan jag ju förstå att alla inte värderar det så högt som jag gör. Utan en del kan nog säga, ja men det kan vi skita i, för vi har ju så roligt tillsammans.
Ja, fast det verkar de inte kunna.
Nej,
det är ju ett problem.
Nej. Mm. Och då menar jag också så här, att låt oss säga att den som inte vill ha sex ändå inte värderar det så högt, utan säger för min del är det helt okej.
Okay. Ja.
Ja, då kan man ju stanna kvar. Men den som upplever det som ett sånt nedköp, att han eller hon kanske vill ha mer, den borde, tycker jag, i så fall lämna, för det kommer aldrig
bli
bra.
Men låt säga att vi tar exemplet att jag inte skulle vilja och du vill. För dig är det viktigt, för mig är det inte så viktigt. Jag har tröttnat på dig, typ så.
Ja.
Skulle detta då, att dina inviter ibland leder till att det ändå blir sex? Är det det kan ju vara någonting som liksom ändå håller en kvar, fast det ständigt är en evig kamp.
Det tror jag med. Däremot så tror jag också att det finns ju, har man en sån relation, så tror jag att den som vill hela tiden och ibland får till det, kommer i alla fall känna sig lite så här, vad är det här för någonting egentligen? Vad vill hon? Och alltså att
man just,
hon släpper till. För det blir aldrig riktigt bra. Det är inte det man vill.
Nej.
Och det är inte liksom så här, det är inte sexigt i sig, utan det är ju just bekräftelsen eller beviset på kärlek. Och beviset på
att hon är attraherad av dig.
Ja. Mm.
Får jag fråga, skulle det kunna vara en lösning för dig i ett sånt fall att man bestämde att, ja, men vi har sex, alltså att man hittar en kompromiss. Jag vill egentligen inte, men jag vill också vara en människa som vill leva med dig, och jag vill kunna tänka att jag har ett sexliv. Okej, vi ligger med varandra en gång i månaden. Skulle det kunna vara?
För mig, nej.
Skulle det kunna gå bra?
Nej.
Inte nej.
Nej.
För att?
Nej, men därför att jag tycker att då gör man det bara för sexet i sig, och det räcker inte.
Nej.
Det betyder inte att du inte vill, utan det betyder att du säger okej, jag släpper till.
Eller jo, men jag vill leva med dig. Ja. Det är därför men det, man gör det.
Fast det. Jo, det förstår jag också, men det är ju inte det. Jag vill också leva med dig, men för att vi ska kunna leva ihop på det sättet så ska vi, liksom, så förutsätter det någonstans att vi känner lust till varandra.
Ja, det där är...
Sen kan man ju också säga att ja, men det kanske går att förändra. Det kanske är en period, eller det kanske beror på mig att jag inte kan få dig att känna lust till mig, så jag måste jobba på det. Eller så är det liksom så här, nej, men det är rökt, vi får skita i det här. Då gör man det, tycker jag.
Men jag tror att de allra flesta som har det här problemet inte drar slutsatsen att de ska skiljas.
Nej, jag vet. Men och jag säga, det är inte en generell... Liksom, rekommendation heller, utan gå till dig själv och se hur du värderar saker och ting. För jag tror också att egentligen så tänker folk att ja, men det är väl fult att bara tänka på sex. Ja, det är det väl i och för sig. Men det kanske är en jävligt viktig del av livet också.
Om det är bra sex, ja.
Ja, självklart. Jag säger inte att
jag
det är en viktig
del av livet
med dåligt sex.
Jag tror att det är därför väldigt många tröttnar. Ja. För att de kanske är lite... Ja, precis. Ja. Nu kommer en fråga. Finns det en motsättning mellan djup kärlek och hett sex?
En motsättning?
Ja.
Jag vet inte om det finns en motsättning. Det är ju inte liksom, det är inte givet att finns det ena så finns det andra på något sätt. Men jag kan inte riktigt se en motsättning egentligen. Nej, det kan jag inte göra. Kan du se en motsättning?
Möjligen. Just eftersom djup kärlek bygger på att man känner varandra utan och innan. Och då har gått lite tid. Och hett sex... Man kan ju liksom, hett sex behöver kanske innebära någon viss typ av förvåning eller överraskning. Mm, det är inte så jävla lätt att bli förvånad och överraskad efter liksom 20 år ihop.
Jag förstår vad du menar. Men det är också, där tycker jag också, för det har du sagt så klokt så många gånger, det här med liksom glappet mellan, jag kommer inte ihåg hur du uttrycker riktigt, men att det måste finnas en spänning, någonting som är ett avstånd och någonting som är... den hemligheten vi har emellan, om en relation ska funka väldigt länge.
Ja, att lust kräver ett avstånd.
Ja, exakt.
Lust kräver ett avstånd, för lust är ju att vilja lite mer än man får, så precis. Att lusten ska överbrygga det där. Ja, och är man för täta, vet allt om man varandra, då finns det inget utrymme för lusten.
Nej, och jag tror också att så här, innerlig kärlek, alltså, eller vad du använder för ord, förutsätter egentligen det också, för att annars så blir det någonting annat. Då blir det lite grann ett så här, härligt... vänskapligt kärleksförhållande möjligtvis. Men du saknar ju den här nyfikenheten och spänningen om man kommer för nära. Så då är kärleken inte heller så jävla het eller innerlig eller fin.
Ja. Okej. Jag testar ordet slentriansex på dig. Hur känns det?
Hur testar du det?
Genom att säga det.
Okay. Ja, nej, men det är ju ganska tråkigt också. Så här, det är ju egentligen, slentriansex är ju inte... Det är ju egentligen bara en känsla. Det vill säga att jaha, det gick bara spårlöst förbi. Mm. Och då är det ju inte så värt
det
så mycket.
Det är det som är
slentriansex. Kan ju vara jättevilt, men man har gjort det 1000 gånger så det blir inte så spännande. Mm. Så just ordet slentrian är ju inte så...
Nej, det är inte ett positivt laddat. Men jag kan säga att jag inte är så negativt inställd till slentriansex.
Nej. Okej,
det beror på vad som är vanan och slentrianen.
Ja,
kanske
absolut. Ja.
Här kommer nästa fråga. Då.
Ja, ska vi ha lite slentrian sex?
Schemalagt sex då?
Ja, det kanske upplevs som jag säger emot mig själv nu när jag pratat om det här tråkigt med scheman alltihopa. Men i vissa om man har en relation som det är mycket barn och det är mycket stök runt omkring, att schemalägga sex tror jag kan vara bra. Mm. Men det är ju inte så att man schemalägger liksom, gud, nu är det dags igen, fan, snart 20 minuter kvar, sen ska det bli det där. Då vill man ju inte ha det, även om det är schemalagt. Du förutsätter ju i alla fall att du vill, även om det är schemalagt.
Eller så förutsätter det att man vill ha ett sexliv tills man kanske återhämtar sig så att lusten finns igen under småbarnstid. Men jag är inte så mycket, jag är inte så positiv. Jag har inte så... det här med att lusten ska återkomma, svår sak. Ja. Det är som när man ska byta jobb, har man bara tänka tanken så är det jävligt svårt att komma tillbaka.
Okej, jag ska lägga det på minnet. Men jag känner att det börjar...
Ja, men du, det tyckte jag ändå var... Ja, det var roligt att höra.
Det var spännande, ja.
Du, en spännande fråga tycker jag som dök upp under påsken. Det var min äldsta son som pratade om det. Ja. Vad som var det bästa med att vara man. Och det sämsta.
Ja.
Men det som han sa som det bästa.
Ja.
Det var ju, och det kan jag förstå. Det var det här med att man inte har den här pressen på sig som kvinnor har att skaffa barn inom en viss tid.
Jaha.
Och det kan jag förstå. Det måste ju vara en oändlig frihet jämfört med det här spannet som kvinnor upplever att om jag vill ha barn, vilket de allra flesta vill, så kan jag inte vänta så länge. Man vet att fertiliteten dalar och, och det går ganska fort. Liksom. Den pressen, han kan ta saker i vilken ordning han vill.
Alltså jag vet, jag ska ju inte ta ifrån honom att han känner så. Men jag kan säga att jag kände nog aldrig så. Det var inte, för det är inte, alltså dels då så vill du ju ha någon att ha barn med.
Ja.
Och det är klart att man som 60-åring kan träffa någon som är 30. Men ofta så är man ju med jämnåriga liksom ganska länge så där.
Ja, men ofta kanske med någon yngre. Nu var det han sa.
Ja.
Nu ska du som sagt inte ta dig ifrån honom.
Nej.
Och nu tyckte han så.
Ja.
Nu vill jag veta vad du tycker är det bästa med att vara man och det sämsta med att vara man.
Det bästa med att vara man? Ja, det är, nej, men jag kan tycka att det faktiskt så är det en... Man är som man lite befriad ifrån... så här känslomässigt ansvar. Även om jag ska inte säga så här att åh vad skönt jag har upplevt. Eller så här, man kan vara lite så här känslomässigt dumstrut ibland. Och det är helt okej.
Okay. Säger du tänker,
att,
i vilka lägen?
Jo, men att man liksom... Det finns någon slags ursäktande. Ja, men män är, de har inte så bra koll på. De är lite kantiga, de är lite fyrkantiga. De är lite så där. Även om jag inte upplever att jag är sån själv, så är det lite befriande på något sätt.
Du får
sätt,
ett större utrymme då på något
precis,
vis. Du kan använda den fördomen.
Och jag tror att ska man dra det i en förlängning så blir ju det också. Det är där man går liksom helt fel som man. Att man är så här bara skitsamma, jag bryr mig inte om det där.
Mm.
Man tappar det känslomässiga ansvaret. Och det tror jag, då har det gått för långt. Men det finns någonting som är befriande i det. För annars kan jag inte komma på så många andra saker som är så bra med att vara man just.
Nej. Okej, om vi då tar det sämsta då?
Det sämsta tycker jag är, som jag upplever, det är att man på något sätt alltid är någon slags underläge.
Menar du det?
Ja, det låter konstigt, men jag tycker det. Jag kanske säger emot det jag sa alldeles nyss, men på något sätt så när man också är känslomässigt liksom lite dum i huvudet, då tappar man också, då är det alltid kvinnan som kan bestämma hur det känns, eller hur relationen fungerar.
Mm.
Man är alltid lite så här, nej, men det här du kan inte argumentera emot, för du har inte orden, eller du har inte liksom, kan inte se förhållanden på det sättet. Du kan inte analysera på samma sätt som kvinnor, så du hamnar i bakvattnet där. Och det, jag tycker ju också att det är så, vilket kanske har skett med all rätt, men att man som man är liksom lite märkt av hur alla andra män har betett sig förut.
Mm, jag har det
och får liksom dras med det på något sätt. Det är också ett underläge någonstans. Mm. Man, det har liksom kantrat över i många förhållanden. Absolut inte alla, det vet jag. Men du frågar mig nu och jag kan känna det.
Mm. Men, och har det att göra med, tror du, att mannen ska plisa kvinnan också? Och därför låter henne tolka och sen ta itu med saker, eller?
Nej, det tror jag inte, utan det är nog mer att man faktiskt inte har, man har inte redskapen.
Nej.
Man har inte vuxit upp med redskapen.
Nej, precis.
Och det är lite grann, jag vet att vi har pratat om det någon gång också, du och jag, att kvinnor bestämmer hur det ska vara i hemmet.
Ja.
Och hemmet har blivit ganska centralt idag, när vi liksom ska dela mer och mer på hemsysslorna.
Ja. Så har hon fortfarande kvar makten? Ja, men det var ju en undersökning som sa det. Hur mycket makt kvinnor och män upplevde att de hade. Och män upplevde mer på jobbet, kvinnor mer hemma.
Ja.
Men den makt som män värdesatte mest var den hemma.
Ja, precis.
Och den har de inte.
Nej.
Exemplet var att han skulle aldrig han skulle inte kunna spontant köpa ett sängöverkast.
Han skulle, men då skulle han få en snyting när han kom hem. Eller bara,
inte nödvändigtvis, men han skulle veta att det här gör jag bara inte. Medan hon mycket väl kan göra det.
Ja.
Eller köpa en mössa till och så vidare. Och så vidare.
Ja. Säg du då? Vad som är bäst och sämst med att vara kvinna?
Mm. Alltså det är konstigt, men jag kan inte riktigt komma på det bästa med att vara kvinna. Man skulle kanske kunna säga detta att föda barn.
Som skulle vara det
bästa i så fall, att man får vara med om den grejen. Men det är inte riktigt så. Jag säger någonting snarlikt ditt, att det finns någonting där jag också kan uppleva att jag kan flyga lite under radarn.
Jaha.
Eftersom man ändå inte riktigt räknas, så kan man passa på att ta ut svängarna på något vis. Ja. Det tror jag inte att så många upplever. Men för mig kan det, har det känts lite så ändå. En viss, ungefär som att allt man kan åstadkomma blir en glad överraskning.
Ja.
Minus, det är liksom lite inte kraven. Eftersom jag är lite fri ifrån klassiska kvinnokrav, så har jag upplevt, och nu tänker jag mest på jobbet. Att då...
Men i relationen då?
I relationen. Ja. Det bästa med att vara kvinna. Jag kan knappt skilja vad som är jag och vad som är kvinna. Förstår du? Ibland, nej, men vad som är...
Du är kvinna.
Ja, men det... jag vet inte vad som är att jag agerar på ett visst sätt utifrån att jag är kvinna.
Nej,
det är lite svårt. Ja. Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad det
finns
är som
ingenting som är bra med det.
Jag har det bra, men jag vet inte.
Nej, men det är svårt. Vad är det sämsta då?
Nej, men det sämsta det är det här att för att man ska... När barnen kommer så tycker jag att det blir väldigt svårt. För då åtminstone var det så för mig. Min biologi blir så väldigt stark. Jag blir så... tajt med barnen, så att jag kan heller liksom inte glömma bort dem. Jag kan aldrig vara fri i mitt huvud. Jag vet allt vad de vill om 30 minuter. Jag ligger steget före, och det här blir en krock för mig med jämlikhetsgrejen. Så att för att komma ur det sen så krävs det en så stor ansträngning på något vis. Och den är jobbig. Och jag har så, i och för sig, jag tänker mycket på jobb, men och där är det också, även när det är jobbmässigt, så är det också så här att man bara för att få det som är det normala, så att säga. Man är inte normen.
Nej.
Männen är normen. Så bara för att få vara som en normal människa så måste man slåss för att man är kvinna.
Nej.
Det hör ihop med detta. Det är precis som du också säger. Det är fördelarna och nackdelarna, samma sak. Man kan flyga lite under radarn, men och det är för att man inte riktigt räknas. Nej. Men man räknas heller inte riktigt förrän man är in i helvete mycket bättre uppenbarligen än någon annan. Då kan kvinnor få ta sig något steg. Liksom.
Ja, jag förstår.
Men summan av kardemumman är ju att dessa könsroller ställer till det så väldigt för oss. För egentligen vill vi leva på ett annat sätt, men det släpar efter så mycket.
Ja,
vi är inte riktigt
det.
Fria i förhållande till det där.
Nej, det är tyvärr. Och det är väl liksom, jag vet inte också, för jag kan känna när jag funderar på det så här, bästa och sämsta med att vara man, att det är... Det finns, det är dubbelt liksom, det är jättedubbelt. Och det som så här, traditionellt skulle vara manligt att ha makt och bestämma, jag känner ju precis tvärtom. Har du något sista ord till oss idag?
Ja, jag vill egentligen bara säga en kort sak, och det är då, jag drog ut en bok i min bokhylla, och den boken heter Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Och jag tänker på det ibland, att jag själv som är en sån jäkla hetsporre och har ett starkt temperament, vill ändra det som är fel och så vidare. Men att man ibland också kanske låser sig vid vissa saker där det blir viktigare att vinna kriget än att leva ett bra liv.
Ja.
Att man kan tänka på det ibland, om man både i relationer när det handlar om rätt och fel, och det här är jag ju inte så bra på då. Så jag håller väl på med kriget ganska ofta.
Ja.
Inte med dig, tycker jag, för jag behöver inte kriga så mycket med dig, men ibland man får ställa sig frågan, vad är viktigast för mig? Är det att liksom acceptera, skulle det kunna vara att acceptera sakerna så att jag kan börja leva mitt liv istället för att vinna ett krig här nu mot någon som jag uppenbarligen heller kanske inte vinner emot, utan att man accepterar sakernas tillstånd, kanske agerar si eller så utifrån det och börjar leva.
Ja. Kan du ge ett exempel på en sån situation där du känner att det blev ett krig där det liksom handlade mer om att vinna än om att just få ett härligt liv? Alltså, vet du någon situation som är... Det här belyser det väldigt tydligt.
Ja, men det som jag kommer på en sak till exempel, och det var att jag hade vi var inte nöjda med ett av våra barns skola till exempel. De gjorde uppenbara fel. Det var fler som hade anmält dem till Skolverket och så vidare, och jag försökte få saker att bli rim och reson och rätt och riktigt.
Ja.
Och lyckades inte. Det var så korrupt och det var så hemskt på så många vis.
Ja.
Och det där hade nog jag kunnat hålla på med. Men det som sen hände var att ja, men vi skiter väl i den här skolan då och lever livet så att säga. Vi lämnar den och tar itu med att leva livet någon annanstans. Men det grämer mig att det inte gick att få det rätt. Att det inte liksom blev rättvist och att de liksom fick sona vissa saker som de hade gjort väldigt fel. Liksom. Mm. Men så att, och det kan väl vara en sak, men det kan också säkert vara arbetsplatser eller relationer där man liksom, där man försöker få det rätt istället för att gilla läget och sen välja om eller stanna kvar och acceptera nya förutsättningar.
Nej, men jag förstår precis. Jag kan om det är inte så väldigt ofta jag bedömer eller ställer en diagnos på dig.
Nej, det är jag tacksam för, kan jag säga.
Nej, men jag tänker så här att det finns ju rättshaverister som hade än idag fortsatt att bråka med den här skolan. Och det finns de som är totalt bara, ja, skitsamma. Jag tror att du befinner dig ganska mycket i mitten på den skalan, men kanske lite över åt den här rättshaveristiska, att just att kriga.
Ja, eftersom jag tycker att jag krigar ganska bra. Ja. Och då brukar jag kunna vinna. Och absolut, att det blir lite rätt. Ja. Det blir...
Ja.
Vad ska man säga, det finns ju inte alltid rätt och fel, men ibland finns det faktiskt också rätt och fel.
Men jag tror också att du kanske skulle få ett, som du säger, lite så här softare liv om du släppte de där sakerna lite tidigare också.
Du menar att du skulle komma undan lite enklare?
Ja, till exempel. Nej, det är som du säger, jag upplever inte det så himla mycket, men jag förstår vad du menar.
Ja.
Men det är inte så att det finns ju de som är betydligt mycket värre. Och jag tror att jag är kanske lite för mycket åt andra hållet.
Mm.
Jag är lite för easy going ibland. Nej, förresten, jag är ingen.
man kan ställa sig frågan.
Ja, och jag tror att det är viktigt också att fundera på. På något sätt så tror jag ändå att man... Svårt att säga, för det är klart att det är viktigt att vara konsekvent och viktigt att vara just, vad heter det, ha integritet och sätta gränser och vara tydlig och få som man vill. Men ibland kan man också tjäna på, för det tycker jag var liksom en av de viktigaste insikterna jag fick när jag växte upp och framförallt gick i terapi, att så här, att acceptera, att ge upp, att låta saker vara, blev en sån otrolig befrielse när man kunde göra det.
Mm.
Både för att man drevs själv av något inre och att man slapp en massa tidsåtgång till saker som bara... Den vinsten man fick var så otroligt marginell och löjlig.
Ja.
Liksom.
Jag kan tänka så också till exempel med... Ja, men jag har fobi för någon grej. Jag har säkert många fobier, men att jag kanske ska få slippa det där. Då. Jag kanske inte måste hålla på att övervinna den hela mitt liv. Jag kanske slipper det där då. Skönt. En begränsning, fine, jag står ut med det. Förlåt.
Ja, det kanske inte är där.
Jag bestämmer så för mig själv. Så det är så.
Ja, men
du tänker att jag ska åka
istället
på serpentinvägar.
De där
jag går
spindlarna,
ur bilen och går.
Eller de där, vad du nu är.
Spindlarna
liksom.
Lever jag väl med, de krigar jag väl med. Skriker ja, men, hela tiden högt.
Ja,
vad
exakt.
Är det med dig?
Jo, men det är det jag menar. Om du förstår, det är ju en annan sak. Det är ju verkligen en helt annan sak. Om du kunde få någon KBT som sa så här, lärde dig att spindlar är totalt ofarliga. Det är ungefär som
att det
ha en
vet jag väl
hemma.
Att de är.
Ja, men, varför skriker du då varje gång och skriker att de är dumma?
Jag är rädd för dem. De kränker mig. Jag har ju...
Om du kunde förstå att spindlarna har absolut ingen avsikt att kränka dig. Och de är inte farliga, de är inte otäcka, de är ingenting.
De är idioter,
inte
mer än, de sitter ja, plötsligt mitt på
men om du kunde förstå
väggen.
Att de inte är idioter heller och att de sitter på väggen är så här,
jag kan
whatever.
Säga att jag får handsvett när vi pratar om dem.
Ja, exakt. Ja. Förstår
men ska du vända dig emot mig? Du vänder nej. Min svaghet emot mig. Ja, exakt. Vad är det för människa?
Om du vill leva ett enklare liv, om du vill liksom slippa
du,
en massa...
Jag betackar mig. Du kan väl bara döda dem när de kommer. Så är jag nöjd. Okay. Så har du gjort mitt liv enklare.
Ja, med de orden så
avslutar vi den här
podd. Återkommer i avsnitt 142 om en vecka. Och till dess
vi önskar er allt det bästa. Ja. Ha så bra nu, ja. Så hörs vi.
Det gör vi, hej då.
Hej då. Vi vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.